Strömlinjeformat och spännande kontaktsökare. I fullproppade avsnitt 110 av Vi Bilägares podcast plockar vi ut favoriterna från bilsalongen i Genève. Hej på dig som lyssnar och välkommen hit till Vi Bilägares podcast. Ännu ett avsnitt med våra härliga stämmor vi på redaktionen på Vi Bilägare. Och idag sitter jag, Maria Dahlin, här tillsammans med Tommy Wahlström. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och Fredrik Didsvikström, välkommen hit.
Ja, tack så mycket. Hej, kul att vara
här. Är ni trötta, mina herrar?
Ja, jag vet inte var jag är någonstans längre.
Nej. Men det... Ni har ju haft ett par intensiva dagar här, för ni har faktiskt varit nere i Genève. När kom ni hem? Igår?
Ja, igår.
Ja. Igår kväll.
Ja. Och i Genève är det ju den stora händelsen i europeiska bilvärlden på vårkanten i alla fall. Det finns ju en bilsalong på hösten. Men i alla fall bilsalongen i Genève. Och ja, det inleddes ju i måndags med att det offentliggjordes vilken bil som blev årets bil. Och Tommy, vi har ju pratat i många poddar innan om det här, dina förberedelser och hur du skulle rösta och ja, och sen skulle du räkna rösterna också.
Det var ju det som var lite speciellt för oss i år, för vi bilägare hade då uppdraget att ta hand om hela liksom arrangemanget med omröstningen. Så vi skulle dels då samla in rösterna och räkna dem och se till att det blir rätt, och sen så skulle vi också då göra presentationen som hölls där nere.
Just det.
Alltså sätta ihop det liksom, ja. Så.
Och jag vet att dagarna innan du skulle åka ner och satt och kontrollräknade, så sprang du runt här i korridorerna och såg lite stressad ut och gormade och ja, jag blir tokig, sa du några gånger. Och det visade sig ju att det hände en grej vid årets omröstning som aldrig har hänt förut.
Vi fick ju två stycken som slutade på samma poäng.
Ja, just det. Och det var den här sportbilen
Alpin A110, väl?
Mm. Just det.
Och Jaguar I-Pace då.
Ja.
Kan två bilar mer olika hamna på samma poäng?
Nej, ja, bevisligen så kunde de ju det, men bara en kan vinna, eftersom då det står i årets bilstadgar att vi ska utse en segrare. Så.
Mm. Och då finns det regler då att när de hamnar på samma poäng så tar man till...
Då räknar man hur många då jurymedlemmar som har haft de här som första platser, på första plats.
Ja. Alltså sitt förstahandsval.
Sitt förstahandsval, så då räknar man förstahandsval. Mm. Och den räkningen blev ju också jättespännande, för det slutade ju då med 18-16 till Jaggan.
Ja.
Så det var ju väldigt nära. Men det var inte bara de här, utan sen Kia Ceed kom alltså 3 poäng bakom bara.
Ja. Så det var väldigt jämnt i årets.
Otroligt tajt och jämnt. Ja.
Vad säger det då? Att juryn fördelade rösterna så spritt, så att säga, och inte på någon tydlig favorit.
Precis. Var det många bra, eller var det att det inte var många bra?
Ja, det här kan man ju välja då, om man vill se glaset som halvtomt eller halvfullt. Jag väljer att tycka och tro att det var många bra kandidater i år som var bra på olika sätt. Mm.
Och i slutändan blev det ju Jaguar I-Pace som vann. Mm. Det ska vi kanske förtydliga också. Elbilen.
Ja, men det är inte den första elbilen i årets bilshistoria som har vunnit.
Nej, utan just det.
Nissan Leaf blev ju faktiskt den första elbilen som vann då 2011.
Ja, så det var 8 år sedan.
Och Opel Ampera laddhybrid då har vunnit också en gång, va?
Ja.
Mm. Just det.
Mm. Så att det har hänt förut.
Det har hänt förut, och kanske när jag tänker tillbaka på det så var väl kanske Leaf en ännu viktigare vinst. För det var ju en vanlig bil, så att säga. I-Pace är ju jättehäftig, men den är ju premiumsegment och ganska dyr. Och, ja.
Ganska.
Ja, kostar, ja,
det ligger från 800, över 800 000, så det är en konkurrent till Tesla, kan man väl säga. Då.
Mm.
Det är en högbyggd elbil med jättevass prestanda.
Mm.
Mm. Och ganska mycket space, alltså utrymme. Inuti har den ju. Den är ganska stor för att vara elbil.
Jag såg den i Stockholmstrafiken häromdagen. Den sticker ut i trafiken, får man ju säga, med den designen.
Mm, ja, den gör det. Men Tommy, du hade inte I-Pace som din kandidat i år. Alltså den som du gav mest poäng var inte I-Pace.
Nej, jag blev ju väldigt förtjust i Citroëns nya stora SUV C5 Aircross.
Mm.
De har ju så här underbart gungig, härlig Citroën-fjädring.
Ja.
Man känner sig förflyttad 20 år tillbaka i tiden när man sätter sig i den här. Man har en ny typ av stötdämpare som man då har kunnat gjort väldigt mycket mjukare fjädring, eftersom man då har någon slags speciella kuddar som samlar upp rörelsen i ändlägena på stötdämparen. Mm. Och det gör att man kan ha en mjukare fjädring där i mitten, så att
så det blir lite det där flygande mattan.
Flygande mattan i mitten, och sen så blir det hårdare ju längre ut man kommer i fjärden.
Ah. Vattensäng.
Kan man också säga. Jag vet inte, Fredrik, är du lika förtjust som jag eller?
Jag har inte kört den jättemycket ska sägas, men jag blev väl kanske inte helt övertygad. Den är ju väldigt mjuk och liksom på, när vägarna är bra, då liksom gungar man fram. Men när vägarna blir sämre, jag vet inte, då tyckte inte jag att den var lika bekväm längre. Men
ja, nej, ja, jag tyckte den var bekväm, och jag körde ju den i Danmark, då körde ju du den också, Fredrik, på tandningstestet där. Och sen, men sen så hade jag den faktiskt här hemma i Sverige också en vecka, och då insåg jag också att den är dessutom ganska tyst. Och den är ganska rymlig. Och den är lite så här Citroën-korkad på sina eller korky kanske vi ska säga. Korkad. Men lite egenhet är också bra.
Den så har en personlighet.
En personlighet, så kan man säga. Den kommer som laddhybrid, den går att köra på HVO, alltså dieslarna.
Och det är ju några av dina käpphästar, just det här med, ja, det är ju pris och miljöalternativ och ja, om det tillför något nytt, eller vad var det med?
Ja, någonting nytt vill jag ha, och så vill jag ha lite säkerhet.
Vad är det
också
för nytt då som den tillför?
Det är det här nya fjädringssystemet som gör att man kan få då, som jag tycker, hög komfort utan att det kostar jättemycket och blir jättekomplicerat.
Ja.
Ja, därför tyckte jag den.
Och så kostar den en tredjedel mot jägaren också då?
Ja, 300 000 börjar ju priserna på.
Ja, för, det är väl kanske lite mer humant. Kan man
ja,
tycka.
Ja.
Vad hade du mer då? För du hade ju en visst antal poäng att dela ut. Och
varje jurymedlem har ju 25 poäng som man då ska lägga på minst 5 bilar.
Ja.
Och jag la 8 poäng på Citran. Sen så fick Kia Ceed 5 poäng av mig.
Ja.
Eftersom man nu har presenterat att även Ceed kommer som helt, alltså batterielbil.
Mm.
I då formatet, man ska göra en crossover också på sidplattan som nu kommer lite senare. Och den kommer då i elutförande med samma drivlina som en Niro och Kona.
Kona.
Och Soul som vi kanske kommer
och
till
sen. Och Soul också som vi kommer till sen förstås. Mm. Och sen så kommer också siden som laddhybrid redan nu i höst.
Just det.
Även kombin kommer då som laddhybrid.
Så mycket att välja på där.
Mycket att välja på. 5 poäng till Ceed från mig. Sen så fick iPace 4 poäng.
Så det var ändå ditt tredje.
Ja, men det är klart. Mm. Det är ju en intressant bil tycker jag. Och den har mycket att erbjuda. Sen, jag vet inte riktigt hur de har det med kvaliteten. Alltså.
Mm.
De lyckades inte få ihop en pressbil och låna ut till mig här innan omröstningen. Jag ville köra den igen i Sverige, men det gick inte för att den havererade innan jag hann ut och hämta den. Och det,
havererade den? Oj.
Det var nog med laddningssystemet som slutade fungera.
Jaha, ja. Var det en liten Kona-gate? Var det att laddhandsken inte ville låsa fast?
Ja, jag vet inte vad det var, men jag fick inte ut någon bil i alla fall. Så att, ja, det,
jag kommer ihåg att jag fick ju prova den också när du lånade den i första svängen i höstas där, och jag kommer ihåg att jag tyckte precis som du, Tommy, att den är inte riktigt så där. Den är lite svajig i räckvidden, alltså den konstig beräkning. Man vet inte riktigt vad man har och liksom hur lång tid till när man bör besöka laddstolpen.
Mm.
Men jag tyckte det som var bra med den var ju att ja, men om man jämför med Konan då, den är ju i och för sig en förbränningsbil också. Det finns ju vanlig motor till den. Men att i iPace så kan man ju, så har de ju gjort i motorutrymmet där fram att man kan lägga ner sladden till exempel, laddsladden.
Mm.
Och på Kona finns ju inte det alternativet. Där öppnar man ju bara, så är det bara massa luft i motorutrymmet. Där kunde man ju liksom utnyttja det här att här kan man ha ett förvaringsutrymme.
Mm. Men det stora med iPace var väl att tvillingarna gillar den så mycket?
Ja, de gillar den, ja. Den glittrade. Och det är viktigt att en bil glittrar och att man ser sig själv i lacken.
Ja. Den är ju snygg, den är snabb, men den är ju förskräckligt dyr och gör av med mycket energi. Är det verkligen årets bil då, Tommy? Liksom, vi har ju elbilar som kan göra samma jobb för hälften av pengen.
Jo, men jag tycker ändå, vi har ju valt en den folkliga, förnuftiga elbilen en gång med Leaf där 2011. Så nu kan vi väl göra någonting annat då. Här har vi en premium-sub som är eldriven och kan konkurrera med andra premium-subbar. Jag menar, det är inte så vettigt att köpa en Q7 heller, eller BMW X5 M liksom.
Mm.
Men här har vi en eldriven bil som kan göra samma sak. Som
och sen var det väl många elbilar som föll bort också, som kunde ha varit med men som missade av många olika anledningar.
Ja,
Model 3 till exempel.
Model 3 kom ju inte...
Kom för sent.
Ja, precis. Journalisterna i årets bilgören hann ju inte köra den.
Ja, och Kia e-Niro och Kona Electric, de räknades väl som att de redan finns.
Det är ju modellvarianter på tidigare modeller som har presenterats.
Mm.
Soul kommer ju nu som elbil, men den hade ju inte hunnit kommit än. Nissan Leaf kom ju en ny generation förra året, den borde ha varit med.
Mm.
Och den missade finalplatsen, och det är synd, tycker jag.
Mm. Ja. Vad hade du med förresten? Trean I-Pace, och sen hade du...
Sen hade jag fyra, hade jag Peugeot 508.
Också laddhybrid snart.
Snygg, bekväm. Begränsat utrymme.
Mm.
Så, kanske inte riktigt det vettiga köpet, men den ser kul ut.
Mm.
Focus hade jag sen.
Mm. Ja.
Jätterolig att köra. Och rymlig, och instegsversionen är i alla fall vettigt prissatta.
Mm.
Inte riktigt så komfortabelt tycker jag att den går, och jag saknar lite miljöinitiativ där på fokusen.
Mm.
Sen är det Mercedes A-klass, som ju är en ganska liten och ganska trång bil för mycket pengar, men bekväm och mycket bling-bling.
Mycket teknik,
så kul.
Men priset fällde den lite där.
Priset fällde den, och inga miljöinitiativ där heller, så att det tycker jag också var för dåligt.
Mm.
Och sist då, i min lista, Alpin A110, en poäng. Jag är beredd att ta ut mina pensionspengar och köpa en.
För att gjorde det ont att sätta den sist? För du var tvungen att sätta liksom din personliga åt sidan.
Ja,
där, för du tycker ju väldigt mycket om den där bilen.
Jag skulle gärna vilja ha en, men jag tycker ju inte det är årets bil. Så. Det är ju en leksak för folk som har mer pengar än förstånd.
Ja.
Förstås. men den är fantastisk att köra. Den är underbar.
Mm.
Tänk om den hade kommit så här som Tesla Roadster, liksom, elutförande.
Mm. Och fram motorhuven, det är ju redan tomt där framme.
Ja, visst. Jättebra laddsladden. Ja. Nej, men så att... Jag är väl ändå hyfsat nöjd med utgången, får jag säga. Ja. Det tycker jag.
Ska vi lämna årets bil och sen gå in på själva mässan då? Och vad kan vi säga om den? Jag har ju följt saker och ting hemifrån här medan ni var nere och gick runt bland montrarna. Och jag känner att, ja, el. Och om jag måste skriva meningen... elbil SUV-coupé en gång till så spyr jag. Alltså, jag är så trött på detta. Eldriven SUV-coupé, slank och det. Och crossover, och det är Nej, den dagen de kommer med, alltså, det vore ju jättefränt den dagen det står en helt vanlig kombi där. Bara en helt vanlig V90 eller jag vill säga E-klass eller Audi A6 eller Kia Optima eller vad som helst. Och så bara, det här är en helt eldriven bil. Räckvidd 50 mil. Varsågod. Ja. Det skulle jag tycka vore fränt.
Och rymlig då också. För det fanns ju några elbilar som är lite mer överkomliga här på bilmässan, men de är, var ju i det lite mindre formatet.
Ja.
Det finns ju inte så stor bredd på elbilsmarknaden i storlek. Liksom. Det är de här stora SUVarna, högbyggda bilarna, och sen de här mindre bilarna.
Ja. Men jag tycker ändå att många elbilar nu har lämnat konceptstadiet och kommer ut som produktionsbilar också. Till exempel Peugeot 208.
Kommer nu, ja.
Kommer nu. Mm. Och den nya 208 lanseras ju då liksom som fossilbil, alltså bensin eller diesel, och som el.
Mm.
Och batteriet sitter under till, inkretar inget på bagageutrymmet. Den ska ge 34 mils räckvidd, va? 50 kilowatt batteri.
Mm.
Och sa de några priser? Det gjorde de inte.
Det är väl inte kommunicerat, tror jag.
Nej, men man kan ju hoppas
i alla fall.
Hoppas att det blir rimliga priser. Liksom, så. Men det är väldigt stor skillnad på hur man ser på det här med eldrift bland tillverkarna. En av de starkaste supporterna är ju Nissan. Och jag träffade Anna Paula Reginato som är marknadschef och ansvarig för försäljningen av Leaf i Europa. Hon sa så här:
With the Horizon 2022, we are going to have 8 full electric models in our global lineup. And of course those are going to be specific to each region's needs. So we are more keen to deep diving on what European drivers do need. And on top of that, we're going to be electrifying our lineup further. So if you go beyond pure electric cars as Nissan Leaf, we should be expecting that our cars get more and more electrified in all levels of electrification.
And battery electric vehicles is the goal?
It is my goal, definitely, with Nissan Leaf. Well, we started that in 2010, that's 10 years ago, right, with Nissan Leaf, betting that battery electric vehicles was the way to go, the ultimate goal, right, with zero emissions. Then, of course, there's different needs and different drivers will need different levels of electrification depending on what their driving habits and driving expectations are. So we're keen to accompany them towards that ultimate goal of zero emissions.
Mm. Ja.
Många nya elbilar på gång från Nissan.
Mm.
Och mycket fokus fortfarande på batteri.
Mm.
Och batterielbilar.
2022 var det de pratade om.
Ja.
Tre år bort. Ska det finnas hur många det var.
Mm. Men det lät ju också på henne som att det kommer inte bara vara ren eldrift framåt. Det kommer vara laddhybrid och olika hybridlösningar.
Ja.
Eller förare har olika behov, som man uttryckte det där.
Mm.
Toyota är intressant. Toyota var ju tidigt ute med elektrifiering i form av hybrider. Men man har ju inte valt att hänga på det här batterielbilstrenden riktigt på samma sätt som andra tillverkare. Och det kan ju faktiskt bero på att Toyota har lyckats bra med att närma sig EUs 95-gramsmål utan att behöva sälja elbilar för att slippa den här straffbeskattningen. Det säger i alla fall Matt Harrison som är biträdande försäljningschef för Toyota och Lexus i Europa. Han berättar att även Toyota planerar en rad elektriska modeller, men att man inte riktigt har samma tryck på sig som andra tillverkare att få ut elbilar på marknaden innan tekniken är mogen.
I said we don't need it for compliance purposes, but we do see particular targeted opportunities in certain markets existing, and we want to start learning about the technology and developing the ecosystem that will be necessary to support battery electric vehicles. But I think there is some maybe disconnection between the regulatory requirements. You've got a lot of manufacturers having to push EVs perhaps beyond the natural level of demand in order to meet CO2 reduction requirements and the real level of consumer demand. Today, I think if you look at 2018 sales in the EU and EFTA region, it's something like 200,000 battery electric vehicle sales last year. So it's less than 1% of the total market. But more than 70% of those sales were in 4 countries. Norway, of course, being maybe the biggest. And if you look at the level of incentives on the table, not just in terms of registration tax, but also, I don't need to tell you probably, but VAT, you don't pay VAT, and you have a number of other usage benefits, free parking, free charging. All of these things make it an incredible proposition that is inflating demand. Now, is that sustainable? Well, certainly in Norway, maybe it is till 2025. But is that the sort of thing that other governments can realistically also put in place? I don't think so. And in reality, if they do put it in place, they certainly can't sustain it as the volume increases with BEVs. So net of incentive, the real level of demand today and the number of customers saying, I really am prepared to pay such a premium through the ownership cycle for EV is clearly much less than this. So there's a place for it. I'm not trying to be negative about it, but I think realistically the infrastructure is not developed enough, and arguably the technology in terms of range, charging times, and affordability is probably not developed enough today.
Alltså jag får intrycket av att han menar att ja, men okej, vi klarar oss, vi behöver inte leva upp till några hårt ställda mål. Vi sätter oss i baksätet en stund och tittar på vad alla andra gör och väntar. Och jag vet inte, är det så himla bra att liksom vara så passiv inför den här förändringen?
Ja, det är ganska defensiv strategi får man ju säga.
Ja, han säger, han
eller
menar
är den realistisk? Liksom. Man kan ja. Ju väga...
Det låter som att han tycker att alla andra biltillverkare ska gå fram och liksom i bräschen och så sitter de Toyota där bak och väntar på att liksom regeringen ska införa så här bonusåtgärder och liksom att allting ska bli redo. Sen kan de kliva in på spelplanen.
Men jag tycker ändå det är intressant att höra en annan sida av det, för att annars så... Som du sa tidigare, Maria, det har ju varit väldigt mycket prat om elbilar. Liksom.
Ja.
Alla hissar elbilar i alla sammanhang. Mm. Och här, Toyota har ändå en lite annorlunda syn på det.
Mm.
För det är ju klart att det, man skulle inte sälja så mycket elbilar i Norge om man inte drog på med så mycket subventioner
Nej.
Till dem, förstås.
Mm. Mm. Ja, han har ju rätt.
Mm. Ja visst, det är ju jättebra att de kan titta hur alla andra gör och om de gör fel och sen så kan de göra rätt efteråt, men ja.
Men han menar ju att andra biltillverkare, de pushar elbilar helt enkelt bara för att nå de här målen, för efterfrågan är inte tillräckligt stor menar den här Toyota-chefen.
Mm.
Så det är bara en uppblåst marknad skapad av olika subventioner från olika regeringar.
Och särintressen då som driver på.
Mm.
Ja. Ja, men det är intressant. Det finns ju förstås också en tredje linje då, i detta. Och jag träffade Mikael Winkler som är ansvarig för utveckling av nya drivlinjer för Kia och Hyundai på deras europeiska utvecklingscenter. Och han har inställningen att vi ska låta alla blommor blomma. Vi ska hålla alla dörrar öppna. Batterielbilar behövs, men även hybridsystem, vätgas och biobränslen för bensin- och dieselmotorer. Så här sa han.
I think what we will see in the future is that the powertrain will be electrified. That starts from 48 volt mild hybrid technology over full hybrid, plug-in hybrids, but also battery electric vehicles like today the Soul or the Niro. But also we will come with a fuel cell vehicle also for Kia by 2020.
And when do you think that this new kind of electrified powertrains can totally take the old fossil ones away?
That is a very hard question to answer. I still believe that we will see the combustion engine in combination with a 48-volt mild hybrid technology for quite a long time. Maybe in the future, if e-fuels become available, maybe even the powertrain will survive. Let's wait and see for that.
And hydrogen, there's a problem with the infrastructure, at least in many countries in Europe.
Yes, hydrogen is a topic of infrastructure. I think across Europe there are a lot of activities to increase the hydrogen filling stations. With the Nexo, we have for the Hyundai brand already a fuel cell vehicle in the market, which really needs the infrastructure. I think it is maybe today still a view to the future. But I think the future has already begun.
Framtiden har redan börjat, men vätgasbilarna ligger ändå längre in i framtiden.
Ja. Mm, ja, det är ju fint det där du säger att låta alla blommor blomma och det här med att inte lägga alla ägg i en korg. Men om man sprider ut äggen väldigt mycket, blir det någon mat då? Eller liksom,
alltså, ja.
Om de satsar på allt, ja, jag vet inte. Ja, om de har råd så visst, men ja, det kan ju bli lite
ja, men det är frågan vad man ska göra då. Man ska låta verkligen eldriften stå på egna ben eller ska man subventionera den för att få ut den och få igång den? Liksom? Och när man då subventionerar och driver upp efterfrågan innan man har batteritillverkning så att det räcker till alla och så vidare.
Mm.
Är det sunt? Liksom? Ja, jag vet inte.
Nej.
Om man bara bollar tillbaka till Toyota där, då är det liksom... Jag vet inte om man kan säga att de kritiserar liksom olika regeringars subventionsstrategi att man ska liksom lyfta elbilar. Samtidigt så liksom ropar man efter olika stöd för vätgasbilar. Toyota har ju stora vätgassatsningar också. Ja. Där lyfter man fram att EU liksom ger stöd för vätgasmackar liksom, och hur Så jag vet inte, man har lite, jag vet inte, är det konsekvent linje över hela linjen?
Nej, det här är ju affärsintressen,
ja, det är
förstås,
klart.
Som styr.
Men det är ju intressant också att alla biltillverkare tänker olika och de vet inte riktigt i slutändan vad de ska göra. Alltså alla har en så här... Alla har inte samma linje, utan de måste liksom, ja, de har sina olika strategier, för de vet inte säkert hur det kommer bli.
Och så måste de ju förhålla sig till regelverk och till vad politikerna bestämmer. Och när då EU kommer in med det här 95-gramsmålet, Fredrik, kan du rekapitulera lite snabbt, vad innebär 95-gramsmålet?
Ja, men hela modellutbudet ska ha ett genomsnittligt utsläpp av koldioxid, alltså en viss bränsleförbrukning kan man väl översätta det till år 2020. Då ska den ligga på 95 gram koldioxid per kilometer. Liksom utslaget över alla modeller man säljer.
Så säljer man en jättetörstig, inte vet jag, sportbil som...
Då drar man upp det snittet.
Och då liksom... får man få kompensera med nollutsläppsgrej på andra skalan, ja, för att få ner...
Ja, men exakt. Och det är ju viktigt att komma under den här gränsen, för det är ganska saftiga böter inblandat fall man skulle hamna över. Och vad ska man göra med det? Ska man slå ut på alla bilar då? Eller? Ja, det kommer ju påverka ekonomin såklart.
Och säljer man en elbil, då får man ju räkna bort också.
Mm. Det är ett komplicerat regelverk här bakom som alla EU-byråkrater har varit med och tagit fram. Vilket man kunde läsa om i Bilägare här om månaden. Ja.
Men så det är därför det är extra viktigt då för vissa som har många törstiga bilar att också få ut elbilar.
Ja, de gynnas i det här systemet extra mycket kan man säga.
Mm. Ja,
mer än alltså Toyota-hybrider eller Toyota-hybrider. Hybrider som man inte laddar med sladd, så att säga.
Mildhybrider.
Mildhybrider eller ja.
Ja, ska vi gå vidare på själva mässan nu också?
Vi vart inte så mycket klokare, va?
Nej.
Bara mer förvirring. Ja. Det ser ut som att många har tagit batterielbilspåret. Och vätgas pratas det nästan inte om längre. Det är Toyota och Hyundai som lite med vänsterhanden pratar om det, liksom. Ja, men det.
Var det någon vätgas på själva mässan nu när ni var nere?
Ja, alltså,
var det någonting?
Ja, Toyota hade ju en Mirai som stod i sin monter och såg övergiven ut. Ledsen ut. Och sen så Hyundai's vätgasbil Nexo stod också i en monter hos något bränsleföretag. Mm-hmm. Hyundai själva fanns inte på mässan.
Nej, okej. Okay. Ja, det var lite så här tunnsått, va? Eller?
Det var faktiskt den tunnaste mässa jag varit på någon gång i Genève. Och det var, många hade dragit ner på sina monterstorlekar. Det var så tomma ytor plötsligt när man kom och gick, som det aldrig brukar vara. Det var serveringar i varje hörn, liksom.
Mer mat, mindre bilar.
Ja, men de måste ju göra något med platsen, liksom. Ja. Och det var däck- och bromsdelstillverkare bland de vanliga, där det brukar stå bilar i vanliga fall.
Men biltillverkarna ser väl över sina kommunikationsstrategier och har väl kommit fram till att det kanske är mer effektivt att trycka ut våra nyheter på internet istället för att betala ganska dyra pengar för att ställa ut på den här bilmässan. Så det var ju en del avhopp. Volvo till exempel ställer ju inte ut någonting.
Nej, det är ju flera mässor som de har valt att inte vara med på.
De var ju visserligen representerade i form av det här nya märket som Volvo är hälftenägare till, Polestar.
Polestar var där, ja.
Men Volvo var inte där. Vilka mer var inte där, Tommy? Ford var inte där,
Opel var inte där, Hyundai var inte där, Jaguar Land Rover var inte där, vilket just ställde det till det lite grann när de skulle få pris där i årets bil.
Ja, då fick designchefen kliva upp.
Ja, för den där bucklan brukar stå utställd i det vinnande bilföretagets monter, men nu fanns det ju ingen sån.
Nej.
Vad var det jag tänkte på? Apropå Polestar där, ja. Volvo var som sagt inte på plats, men däremot Polestar. Och jag tyckte det var lite roligt att när de offentliggjorde sin nya bil, den här Polestar 2, elbilen, så sa de att vi gör det online, digitalt, minskar vårt avtryck. Sen så drar de ner bilen till Genève. Eller vad, och visar upp den där. Det blir väl avtryck av det, utsläpp liksom. Mm. Men den var där i alla fall. Och Fredrik, du hade lite svårt att få bakluckan på den. Ja, finns det ett klipp på Instagram.
Okej, det blev publicerat. Ja, den öppningen satt väldigt lågt ner, liksom, lite dolt nere vid nummerplåten.
Ja.
Men till slut så gick den upp.
Den var ju jättelångt nere, inte där man liksom logiskt sett tror att den skulle sitta.
Och den kommer att bli smutsig, kan jag lova, den där knappen.
Ja, det kommer att bli.
Ja. Ja, det finns
men
ett klipp
när man tryckte där öppnade man ju en halvkombilucka, så det, det är ju inte en sedan som då den värsta konkurrenten Tesla Model 3. Nej. Nu är det en lite mer praktisk kaross i alla fall.
Just det.
Där, och jag tycker det är så kul, jag tycker verkligen den ser ut som om Saab 99 Kombi Coupé hade fått fortsätta att utvecklas genom årtiondena, då hade den sett ut så här sen.
Nu. Ja, antingen kan man se det så, eller så kan man se det som att det är en blå kopia på en konceptbil Volvo visade här om året med namnet 40.2, om jag minns rätt.
Ja.
Det är verkligen, det är samma bil i stort sett som man nu har ryckt bort Volvo-emblemen på och dunkat hit de här Polestar-vinklarna.
Det var ju mycket uppmärksamhet runt den här bilen. Det var fullsmockat i den här montern hela mässan som jag såg.
Det får man säga. Och ja, jag tyckte ju den såg ut som en Volvo. Den har ju Volvos strålkastardesign.
Så gjorde de väl med Polestar 1 också. Det var ju också en blå kopia av ett koncept. Ju. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu på rak arm. Men det var ju också en Volvo-idé som de tog och bara Polestar, varsågod.
Ja, det är lite svårt att förstå det där märket. Liksom, är liksom, det Volvo vill ju också se satsa på eldrift så småningom. Så varför ska man ha Polestar då? Så liksom, ja.
Du träffar ju chefen där, vad sa han?
Ja, nej, men han höll ju inte med om att det här ser ut som en Volvo alls. Så, nej, men han menar att det är en fördel att nu vill vi konkurrera med Tesla, det här fräscha bilmärket. Som är, och det kan vi inte göra riktigt med Volvo. Liksom. Vi behöver ha någon slags startup-vibbar kring det här märket. Liksom. Vi måste komma från ett blankt papper, som han uttryckte det. Och det kunde man inte göra med Volvo. Jag vet inte.
Kan det
jag tror
med...
att det kan bli lite problematiskt det där. För liksom hur många känner till Polestar runt om i världen? Liksom det här race-stallet som fanns en gång i tiden. Det har ju ingenting med elbilar att göra. Och hur välkänt är det? Så ja, jag tror de har en stor utmaning framför sig.
Men har det inte lite att göra med det här med, som Volvo gick ut med nu, att de ska begränsa toppfarten på sina bilar? Från och med, när var det? Nästa år redan?
Jag tror 2020, och då sätter man in en fartspärr då på 180 km/h.
Ja. Och det liksom, det kanske det rimmar ju bra ihop med Volvo säkerhetstänk och liksom allt det där, och men Polestar, sportigt, prestanda. Nej, 180 tar det stopp. Det är liksom det kanske inte passar så bra ihop, att det är lite därför de gör den här uppdelningen också, att det sportiga får vara där och så är det förnuftiga här typ.
Ja, Polestar skulle inte införa en sån här fartspärr enligt Polestar-chefen. Han menar att egentligen är höga toppfarter inte så relevant för elbilar. Nej. För det är där liksom det dränerar batterierna totalt.
Mm.
Då följer frågan, varför kunde ni inte då ändå införa den här fartspärren? Fall inte relevant, men nej, det skulle inte rimma bra med ett prestandamärke som då Polestar ska vara.
Ja.
Elprestanda.
Mm. Ja.
Men den ser ju lite läcker ut, måste man ju säga, den bilen. Maria, du som gillar bagageutrymmen fram, där finns ju, om du lyfter huven så finns det ett litet utrymme där. Hela verktygssatsen finns där, varningstriangeln, och får plats med laddkablar. Så det var ju snyggt löst, tycker jag.
Den var ju överraskande liten i verkligheten.
Ja.
Den är väldigt kompakt så liksom.
Okej.
Jag tänkte ett tag att det här är nya V40.
Ja, men vänta du. Det kommer väl en V40 som är ungefär så här stor så småningom.
Som ser ut ungefär så här också.
Ja, kanske. För den är ju byggd rent tekniskt liksom på samma byggdelar som Volvo XC40.
CMA-plattformen.
CMA-plattformen, precis. Så den är ju inte en renodlad elbil från första början. Så det märker man bland annat på insidan att det finns en ganska hög kardantunnel i bilen. Elbilar behöver ju egentligen inte den kopplingen mellan axlarna, så att säga.
Nej.
Men
det finns i Polestar.
Det finns i Polestar, och där har man paketerat batteriet. Man har valt en lite annan paketeringslösning. Liksom. Man tycker att nu skulle vi göra en ganska låg bil här. Även fast den ser rätt hög ut. Men liksom, jämfört med en SUV så kan... Det blir inte särskilt bekvämt för man ska sitta på en stor batterilåda i baksätet till exempel. Så då har man kunnat lägga en del av batterierna i kardantunneln.
Okej. Ja.
Och den går ju ungefär 50 mil på el väl.
Mm. Och snygg interiör, bra skärm tyckte du som provade.
Ja, precis. De har ett nytt multimediasystem. Ganska stor stående skärm. Den kommer förmodligen komma i Volvo-bilar.
Lite Tesla-inspirerat eller?
Lite Tesla-inspirerat skulle jag säga. Mm. Men den kändes mycket modernare och alltså enklare att använda än Volvos nuvarande system. Så det ser vi fram emot i kommande Volvo-bilar också.
Mm.
Väldigt så här, man kan anpassa den hur du vill. Liksom. Det är verkligen smart mobiltelefon.
Ja. Ja, det var Polestars monter. Vart dröjde ni kvar på fler ställen då? Vilka fler monter?
Ja, men jag tittade en del på Kia Soul.
Mm.
En ny generation av Soul som till Europa enbart kommer med eldrift.
Mm.
Och återigen då, det är samma drivlina som i Konan och Eniron. Så man har samma 64 kWh batteri.
Mm.
45 mils räckvidd. I en lite mindre förpackning med lite rakare linjer. Och
en ganska praktisk kaross det där.
Praktisk kaross, lite poppy design. Mm. Nytt infotainment, lite större skärm och sådär. Och uppkopplingsmöjligheter som inte Kia har haft. Eller Hyundai, Kia och Hyundai har haft tidigare på
just
sina
det,
elbilar.
Det finns en app.
Du har en appstyr, du kan starta värmen från telefonen. Du kan kolla att laddningen funkar.
Att laddningen funkar, mycket
jättebra.
Bra
att kolla på telefonen och allt sånt där. Och Soul kommer nu i april till Sverige. Priset är inte fastställt, men den ska bli billigare än Eniron.
Mm.
Ja. Är det sagt?
Ja. Ja, då får vi se.
Och bara vad ligger den på? Bara, kan man säga det?
Eniron börjar på 430 före premier.
Så 370 efter statlig rabatt.
Ja, och den här blir väl kanske, jag har ingen aning, men billigare ska den bli i alla fall.
Mm. Ja. Och bara som elbil.
Och bara som elbil. Laddlucka fram som på de andra. Jag tittade och nu är jag lite osäker, men jag tyckte ändå det såg ut som att det var bättre de här techluckorna.
Ja, att de hade satt någon mer isolering
att
runt.
Att de är
där.
Lite bredare kanten runt dem.
Ja, ja, ja.
Och att de är lite tajtare. Liksom,
ja. Apropå det som hände under vårt vintertest. Ja. Ni kan lyssna på den podden om ni inte redan har gjort det.
Det läckte in ganska mycket snö.
Det läckte in snö i laddluckan. Ja. Okej, okay. Och det var Kia Soul det.
Annars är i Genève, liksom, det är mycket superbilar från alla de konstiga håll. Liksom, du känner ju inte igen hälften av alla bilmärken nästan där.
Nej.
Det är ju inte de vanliga Svensson-bilarna som står utställda där.
Nej.
Jag vet inte, vad tyckte du där Tommy? Fanns det något kul där? Såg du den här Bugattin till exempel? Den som skulle tillverkas i ett exemplar?
Nej, jag såg inte det.
Den hade prislapp på 115 miljoner. Så den dyraste bilen till salu av alla bilar som finns enligt Bugatti. Den hade 6 avgasrör.
Okej.
Okay. Ja, för man kan aldrig få för många, eller?
Nej. Ja, den var ju lite intressant.
Ja. Jag tänkte på när du sa den sån här superbilar så tänker jag ju på Koenigsegg.
Ja. De visar ju nya bilar också. Den enda etanolbilen som finns till salu i Sverige. Alla bilmärken har ju dragit tillbaka sina etanolbilar. Ja. Men nu kommer Koenigsegg.
Nu kommer den faktiskt.
Nu kommer den, alla etanolivrare.
Sätt igång pumparna igen. Nu finns det
480 km i timmen i toppfart.
Ja, det är ryktas om det. Jag vet inte om det är bekräftat. Ja, men,
apropå Volvos begränsning till 180.
Ja, ja, precis.
Ja, olika svenska företag har lite olika inställningar.
Men roligt också att det går snabbare om man tankar med etanol. Så att det blir lite,
det är något annat.
Det är mer hästkrafter.
Ja.
Mm. Och den heter ju Jesko efter Christian von Koenigseggs pappa.
Just det.
Det finns, jag tittade på YouTube, Koenigsegg har ju YouTube-kanal och där visar de när de offentliggjorde bilen och då var ju pappan med och han visste inte om att bilen skulle heta, att den skulle döpas efter honom, så att han blir ju lite rörd där och ja, det är lite fint klipp man kan titta på om man har tid.
Det är en helt tokig bil där med vingar som är hur stora som helst och spoilers in absurdum.
Allt måste ju trycka ner den där bilen från till vägen så den inte fladdrar av. Det måste ju liksom...
Men det var ju 1 tons marktryck i, vad var det, 200 km i timmen eller sånt där. Ja, sånt.
Ja, sånt,
ja.
Mm.
Ja,
ja, nej, den, men den var häftig. Det är imponerande hur en liten svensk firma kan få snurr på sån tillverkning, tycker jag.
Mm.
Nu ska de ju bredda sin tillverkning.
Ja, men just det, Nevs och Nevs-miljonerna.
Ja, men exakt.
Ja, de har investerat i Nevs, ja.
Nevs, alltså Trollhättan, firman som köpte Saabs konkursbo, de har då pumpat in pengar i Koenigsegg nu. Och tillsammans så ska man då utveckla en lite billigare Koenigsegg. den här Jesko som den heter, den här andra bilen då, den kostar ungefär 30 mille. Mm. Nu ska man göra den lite billigare för 7-8 miljoner som ska visas om ett år.
En budgetbil.
Ja, relativt.
Långtestallet 2020.
Ja, precis.
Enda bilen i långtestallet 2020 och kommande 5 år.
Ja, men man kommer kunna läsa lite mer om den där, det där projektet till nästa nummer av Bilägare. För den här nästa bil, den ska kunna köra inte bara på etanol, den ska kunna köra på ren alkohol.
Okay.
Så där ska man kunna köra helt fossilfritt helt enkelt. Så kan jag slå ett slag för förbränningsmotorn apropå allt elsnack. Mm. De menar att det kan vara den bästa miljölösningen ifall man har rätt bränsle.
För då blir det inga utsläpp alls.
Nej, inga lokala utsläpp ifall man gör på förnybara råvaror helt enkelt.
Ja, ja, spännande. Vad har ni mer för saker ni fastnade för på mässan?
Ja, alltså, jag har gjort en liten lista på mina favoriter. Ska vi titta på den?
Ja, vi tittar på den.
Shoot.
Och du har väl också gjort en liten lista,
ja,
Fredrik?
Ja, får vi se för de överlappar.
Mm.
På plats nummer 3 så har jag inte Borat, utan
Elborn.
Seats koncept sa man att det var. På den här kommande elbilsplattformen MEB från Volkswagen. Men när man tittade på den så jag tyckte den såg väldigt produktionsklar, ska jag säga.
Mm-hmm.
Okay. Även inuti liksom. Den är nära produktion, ska jag säga.
Mm.
Och det är alltså då en elbil som ska komma nästa år och få upp till 45 mils räckvidd. Och som är byggd från början för eldrift och ganska kompakta yttermått, väldigt rymlig inuti.
Är det en crossover coupé?
Det är så svårt. Den är någon slags litet högbygge och man sitter ju på batterierna så man kommer upp en bit.
Är det därför de bara gör högbyggda bilar? För man måste sitta högre på batterierna.
Det kanske, ja, men
det kanske är därför då.
Så är det nog.
Det är därför jag aldrig får min kombi. Ja, ja.
Du får en kombi fast det blir lite högre.
Ja.
Men, nej, men jag tyckte den var lite snygg och lite kul och det ska bli intressant.
Mm.
För det är ingen färdig bil här, va? Det var en koncept.
Nej, det var ett koncept kallar man det här också. Mm. Men
nästan färdig.
Nästan färdig.
Mm. Plats 2 då, Tommy?
Plats 2 på min lista står Polestar på.
Mm.
2. För jag tyckte ändå att den är fräck. Och jag skulle nog gärna vilja ha en, tror jag.
Mm.
Beredd att lägga 650 000 som den kostar inledningsvis.
Jag är ju beredd att lägga 650 000 på en alpin. Så
ja, precis. Jag tänkte ju säga, vill du hellre ha en sån än en alpin om du måste välja då?
Nej, alltså om jag nu får välja fritt så vill jag ju ha, det finns ju en bil som överglänste alla andra på mässan.
Okay.
En bil som jag kände att den här vill jag ta med mig i handbagaget när jag åker hem.
Den får ju nästan plats där, ifall jag misstänker.
Den får nästan plats där.
Och vilken bil är det då?
Och kära kollega Anders Helgesson, jag är ledsen att jag gjorde narr av dig tidigare när du pratade om det här. Nu förstår jag har också sett ljuset.
Va?
Suzuki Jimny.
Ja, här kommer den igen.
Den är fantastiskt söt. En trädgårdstraktor och SUV i ett.
Ja.
Den är kort alltså, den är så roligt format.
Den är så liten och så hög och så och när man sitter i den så sitter man med näsan mot vindrutan liksom.
Mm.
Och den är säkert dålig på allting, men det bryr jag mig inte om för att jag vill bara ha en.
Ja, det är plats 1.
Så att vi ska se om vi kan få in en sån i långtestallet vad det lider.
Mm. Vi får inte krocka med den bara, för då går det inget bra.
Nej, men ni får inte krocka med min Suzuki.
Nej.
Just det, det gick inget bra
i krocktesterna.
Nej.
Men ja, Fredrik, har du en lista då?
Ja, jag vet inte, jag har möblerat om lite här i sista stunden. Nu pratar vi om Koenigsegg där. Jag tänkte först ha med den för en etanolbil. Alltså den enda etanolbilen i Sverige som finns till salu i Sverige. Mm.
Golf försvann ju där för något år sedan.
Ja, precis. Alla har strukit. Nu kommer Koenigsegg med en etanolbil. Ja, men den kanske man inte kan ha med. Då tar jag istället en jäkligt vettig bil istället. Då.
Mm.
Skoda Scala. En genomförnuftig Svenssonbil liksom. Den ersätter Skoda Rapid som, jag vet inte, har ni sett någon sån någonsin i svensk trafik? Jag vet inte, jag tror inte den har rosat marknaden riktigt.
Nej.
Någonstans.
Ja, någon kanske.
Men den här följde för, eller?
Ja, nej, men jag gillade i och för sig hur den förra såg ut också, men här känns som en alltså, genompraktisk, vanlig halvkombi med ser lite anonym ut framifrån, men är snygg. Och bakifrån ser den riktigt läcker ut. Den har den här liksom, bakrutan sträcker sig långt ner, så att säga. Speciell look bakifrån.
Rymlig.
Rymlig. Den bygger på samma teknik som Volkswagen Polo. Mm. Men brädan och Polo ganska rejält i utrymme, skulle jag kunna säga. Ja, men det känns som en...
Och nytt infotainmentsystem med lite större skärm som sitter högre upp sådär.
Ja, men nytt infotainmentsystem. Så men det här tror jag kan bli en jätteintressant bil. Liksom, fall man kanske vill ha en bil i golfstorlek. Men till lite lägre pris kanske. Ja, vi får ju se vad de har.
Jo, men priserna kom, eller hur? Den kostar från 212 000, 215 000 tror jag.
Ja, okej.
Ja.
Visst var det så?
Ja, nu har jag hittat det. Det är alltså från... 212 200. Mm. Tar vi det.
Mm.
Och så den lite dyrare, 150 hästars, 244 och 9.
Mm. Så. Ja, får vi se hur det står sig då, när vi ska jämföra den så småningom. Men ja, jag tyckte den kändes helt rätt.
Mm.
Mm.
Skoda ställde ju ut en annan bil också. Vad heter den, Tom? Kamiq, väl?
Ja, som då är en SUV också på samma bas, som ska komma under fjärde kvartalet i år.
Det är många Skoda högbyggen nu.
Var det den som hade specialblinkers som går, de rinner liksom åt sidan? Eller var det Skoda?
Oj, det
var
nog tänkte jag inte på.
Det var nog Kamiq, tror jag.
Ja, det var en sån specialgrej för Skoda, har inte haft det förut.
Ja, okej. Okay, okay. Ja, just det. Ja, men det är en strikt framhjulsdriven SUV. Väl? Mm. Som säkert kommer hitta sina köpare i Sverige, det är jag övertygad om.
Men den är ju väldigt nära släkt då med Seat Arona till exempel.
Ja.
Vidare på listan då, Fredrik?
Ja, sen måste, ja, jag är ju en lite elbilsidiot.
De där åren med I3:an, de präglade dig.
Ja, men, ja,
du söker kontakter vart du
än går. Jag har sett elbilsljuset på något sätt och jag kan liksom acceptera en del av elbilarnas tillkortakommanden. Det är ju priset som fortfarande skaver, men en elbil som blir väldigt intressant är ju Peugeot 208. Den visar ju sig en helt ny generation. Byggd på en helt ny teknisk plattform. Och den ska då komma, alltså vi har sagt redan tidigare, både som bensin- och dieselbil, men också som elbil.
Mm.
Ganska stort batteri om man tryckt in i den här. Sen ska det komma 35 mil, eller 34 mil tror man sa.
Mm. Och just spännande att de släpper alla versioner samtidigt, va?
Ja, precis.
Det är liksom inte någon skillnad på el eller vanlig fossilt, utan det är allt. Allt säljs samtidigt.
Stort batteri kan ju betyda stor prislapp också. Det har de inte sagt något om. Men vi får se där. Men den skulle ha snabb laddning, 100 kilowatt. Så liksom, ja, men den liksom kryssade i alla elbilsrutor. Liksom, och, ja, vi får se. Och den hade rätt läcker design också. Mm. Till skillnad från en annan bil på mässan som Renault Clio kommer också en ny generation. De är väl storleksmässigt konkurrenter. Den kändes väldigt anonym. Och
väldigt lik den nuvarande
modellen. Väldigt lik. Ja, man har inte ritat om så många linjer utvändigt. Mm. Den har en ganska fin insida, tyckte jag. Men, ja, och jag tyckte också att 208 kändes mer välförpackad. Alltså utrymmena invändigt.
Mm. Speciellt baksätet var ju trångt på Clion. Och just det att man har dragit ner taket i kanten. Liksom, så att om jag sitter i baksätet och tittar ut mot vägen, så att säga, då har jag bara tak i vägen. Jag får luta mig ner för att se ut.
Ja, men det ska bli spännande att göra ett test på dem här framöver. Mm. Men första intrycket var ju att Peugeot 208 kändes vettigare än Renault då.
Mm.
Och den här 208, den ska också komma som en, hjälp mig nu, Opel. En Opel Corsa.
Ja, just det.
Och den kommer också som elbil så småningom. Mm. Och som en DS, det här franska nya märket som kanske inte har blivit så populärt i Sverige, men den kommer också som en DS.
Och den ska jag köra nästa vecka.
Jaha.
Mm.
Då ska vi få höra rapport om det.
Som eldriven också, eller?
Mm. Ja, jag vet inte om jag får prata om det, men jag ska göra det i alla fall.
Ja, det är bra. De har inte sagt
för
att
den är ganska långt bort ändå.
Ja, jag tror det. Ja, vi
jag vet inte när den här 208 skulle komma, så att
i
säga.
Höst,
det är
i höst,
som elbil också.
Ja, för det är ju samtidigt.
Ja, just det.
Lanseras i höst. Så att,
Ja, min etta då fortsätter jag på elbilsspåret. Och det blir helt enkelt Hondas prototypbil, som de kallar den. E-prototype.
Som hette Urban förut.
Den hette Urban förut. Så det var en tvådörrars konceptbil som visades här om året. Elbil, lite retro-design. Den ser ju lite ut som Suzuki Jimny. Den har de här runda strålkastarna och lite så här söt uppsyn.
Mm.
Nu har man gjort om... den här konceptbilen. Och nu säger man att den här prototypen är ungefär 90% färdig. Tycker jag den behöll mycket av sin härliga, häftiga look. Liksom.
Du tycker den fortfarande liksom är charmig och
ja, men det tycker jag.
Lite kanske, retro?
Ja, men det tycker jag. Kanske har tappat någonting från konceptbilen, men nu var det ju en riktig bil också. Digitala sidospeglar kommer den bara säljas med. Så den kommer inte säljas i USA där man inte tillåter dem helt enkelt. Men i Europa är det tillåtet och i Japan är det tillåtet. Så.
Just det.
Så då får man spegelbilden på en liten display i dörren.
Och bakhjulsdriven är det, va?
Bakhjulsdriven, tänkte jag, kan det kanske ha något att göra med effektivitet på något sätt? Blir det, är det smartare liksom energimässigt? Men ja, nej, det var det inte. Det var bara för körglädjens skull. Okay. Plus att man då kan ha lite större hjulvinklar fram och göra bilen liksom ännu mer svängvillig i stadstrafik.
Det måste ju vara att den är tänkt för stan då, att det gör den bättre.
Ja, det är en ganska liten bil där. Ja. Den är väl Jimny-storlek, tänkte jag säga.
Den såg större ut än Jimny, tyckte jag.
Ja, det gjorde den kanske. Ja,
så det är lättare att fick parkera med bakhjulsdrift då, eller?
Ja, men nu menar hon det, ja.
Ja, okej.
Okay. Jag tyckte den såg jätteläcker ut. Mm. Man har ju valt lite annan strategi där jämfört med Peugeot då, när det gäller batteristorleken. Så det är lite mindre batteri i den här. 20 mils räckvidd ungefär satsar man på.
Mm.
Men det kanske är tillräckligt för en så här lite mindre bil. Jag vet inte. Till slut så kanske man...
Det kanske inte behövs mer i stan.
Nej, och kanske då att man kan pressa priset för att man har lite mindre batteristorlek. Nu vet vi inte priset ännu på den här. Men den ska börja tillverkas i höst, om jag förstår rätt. Mm. Och levereras då i början av nästa år.
Även till Sverige.
Även till Sverige. Mm. Nej, men liksom en fräck andra bil, pendlarbil. Men det hänger mycket på priset såklart, som med alla elbilar. Men jag tyckte den såg jättelovande ut. Och, ja.
Kul. Som sagt, jag väntar ju på min 50 mila kombi.
Ja, precis. Elbil. Det kommer ju inte den där stora...
Still waiting.
Ja.
Men,
i och för sig, Mercedes visar ju en konceptbil. En sån här V-klass med eldrift. En riktig buss liksom.
Det är skåpbil typ.
Eller ja, buss. Med skåpbil. Mm. Får vi se hur astronomisk dyr den blir. Men,
apropå astronomi eller astro. Gick ni förbi den här var Rolls Royce där? Det var han väl?
Ja,
de hade en stor film.
Med sin Phantom. Som har ni hört talas om den?
Det är en jag såg den på vår hemsida. Men
ja, den har rymdstenar som, från Pajala i sig. I den volymknappen har de stoppat in en meteorit som ramlade ner någonstans i norra Sverige i början på 1900-talet.
Aha.
Det tyckte jag var häftigt.
Ja.
Jag förstår inte, har de köpt de där stenarna då? Eller jag vet inte vad
de... som har gått och plockat dem liksom, och skickat ut någon anställd som har...
För jag läste om de förvarades väl på det här naturhistoriska... museet, tror jag.
Oj, man plundrar vår liksom, kulturarv.
Eller också gick de upp och hittade en egen, jag vet inte. Men det var en liten rolig grej där att det kom från Sverige. Mm. Fast det kom från rymden från början. För sig.
Ja, en ny konkurrent till Rolls Royce var ju på plats i Genève också. Aurus. Mm. Alltså inte Auris, den här Toyota-bilen. Men,
vilken tur
Aurus.
Att de inte ska använda Auris längre då.
Ja, just det, de har strukit det också. Ja, men det är den ryska lyxbilen då.
Jaha.
De satsar lite extra på bepansrade bilar också. Så de menar att vi gör bepansrade bilar som ingen annan. Som uppfyller någon slags sån här standard, skyddsstandard. Som man ska kunna skjuta med prickskyttegevär mot den här bilen. Och den ska den palla och den ska klara minor och grejer och fan.
Var det de som gjorde en bil till Putin?
Ja, Putin har en sån här.
Mm. Var det de som gjorde en bil med skinninredning från valsnoppar?
Ja, vi hade den diskussionen på mässan, för det har funnits en rysk biltillverkare som gjorde det, men jag tror inte det var Aurus, för det här är ju helt färska här nu.
Sitt på en valsnopp.
Mm. Mm. Inget veganvänligt material där, inte som många andra biltillverkare, Polestar bland annat.
Ja, det där är en lite nytt begrepp man får värna sig med. Polestar då menar att vi erbjuder en vegansk interiör då.
Mm.
Ja. Ja, inga djur har gått till spillo där.
Nej.
Ja, men den här Aurus-bilen, den är ju helt knasig den också. Den kommer man också kunna läsa mer om vid bilägare.
Ja.
Det blir en blandning av knas och vettigt. Och, ja, hoppas det kan bli kul.
Det låter väldigt som ett väldigt bra recept.
Mm.
Hörrni, hade ni något mer intryck från mässan?
Nej. Hur har det varit här hemma? Har det hänt något?
Ja, allt från mässan har ju jag fått sitta och skriva febrilt om.
Men du har bytt långtidsbild, va?
Ja, det har jag.
Vad har du fått nu?
Nu har jag klimatkompenserat klart och slutat köra på eldrift. Nu har jag gått över till diesel istället och en Audi A6.
Ja, och hur känns det?
Jag måste bara erkänna en sak. Alltså jag tycker konan har varit väldigt bra och liksom, den beter sig som en, den är som en bil liksom, vanlig bil när man kör den, och liksom, jag tänker inte på att en elbil på något vis i köregenskaper så. Men när jag satte mig i A6an, tittade på Erik som hade den innan, med Erik Wedberg hade ju tankat den fullt och så där. Så tittade jag på mätaren och så bara 130 mil kan jag köra. Jag kan köra 130 mil. Jag har fortfarande inte tankat den. Jag har kört hela veckan. Och det är lite, alltså det känns lite skönt faktiskt ändå.
I fusk med så mycket bränsle. Ja.
Alltså motsatsen till räckviddsångest, vad är det då? Räckviddslycka?
Ja, räckviddslycka kände jag. Ja, men som sagt, det är lite sorgligt att lämna konan också, men den kommer ha det bra hos Nils är det nu som ska ha den, nästa person. Mm. Ja. Det börjar bli dags att avrunda för idag. Jag hoppas du gillar här, det här avsnittet, och som vanligt, ta hand om varandra i trafiken, kör försiktigt så hörs vi snart igen. Och tack Fredrik och Tommy för att ni var här och pratade med mig idag.
Tack!
Tack.
Ett nöje!
Hej då!
Hej då!
De senaste nyheterna från Webilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube, och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Webilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.webilagare.se/2019. Du har hört Webilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det, så riskerar du inte att missa något avsnitt.